Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Jag vill säga, inte mikrofonkåta, för det är väl jag med, men mikrofonprofessionella. Ni sitter i baren igår och har en mikrofon på er, det var det första jag tänkte på.
För det är en underbar tävling, det är helt sån miljö. Så att, den vill man inte missa.
Sponsras av Inge Glid och Wax Off. Hej och välkomna till Långloppspodden, alla långloppslovers.
Jajamän, men du, det börjar sätta sig med långloppslovers, eller?
Ja, vi fick lite positiv feedback på den, så då har jag anammat den. Nu kör vi den.
Nu kör du på den där.
Det var jäkligt bra initiativ av dig, Max.
Det där drog jag bara ur hatten, alltså. Men ja, nej, men det funkar väl bra.
Ja, men det är väl så det är.
Ja, så är det väl.
Det är väl sådana vi är och de som lyssnar på det här förmodligen också.
Ja, men exakt.
Men hörru du, vi kanske ska börja lite. Vi har ju lite grejer från Vasan. Vi kanske ska dra. Vi hade ju lite frågetecken och sådär förra avsnittet som vi pratade om kring lite hur det funkar med sjukvård och så. Och det har vi ju fått återkoppling.
Ja, men vi har ju fått jättefin feedback från några personer som jobbar med det här. Och i år så hade man 30 stycken hjärtstartare utplacerade längs med hela spåret och även på skotrar. Så det är ju, där har man jobbat jättehårt med det. Sen var det lite roligt att tydligen så har de slagit någon form av rekord i skavsårsplåsters. Ja, åtgången av skavsårsplåster har skjutit i höjden i år. Förmodligen på grund av varmt och fuktigt väder, men det blev ju ett köttigt år.
Ja, det kan man verkligen förstå. Det var ju långa åktider dessutom, så det gör väl också att det blir mer slitage på hälar och kanske lite tår och sådär.
Ja, men verkligen. En annan nyhet är att vi har faktiskt en YouTube-kanal också, Alexander.
Det är på tuben.
Ja, men alltså vi har för närvarande två visningar och en har ni sett tidigare. Men det är i alla fall någonting. Jag tänker att det här blir ju en plats för oss att ladda upp lite längre reportage eller sånt som kanske inte får plats på Instagram eller i podden här. Då. Så att gå gärna in och kika. Vi gjorde ju en intervju med John från Madshus där på deras Skate X bindningar. Den är ju alltså sjukt intressant och den har ju fått mycket bra feedback från stakåkare som faktiskt tycker riktigt bra saker om den där, alltså. Det där kan bli något, tror jag.
Ja, men precis. Jag var inne och kollade på det här inslaget du har gjort och det var jätteintressant. Så det ska ni verkligen kolla in.
Ja, men vi flikar in en lite grann om just stakningen på den här bindningen då.
Jag hörde en säga att det här passar mig som stakar mycket eftersom att jag har tyngdpunkten under, eller så, jag har inte det här hoppet fram på liksom foten.
Nej, just det. Ja, men det har jag väl känt från start också, att det här måste vara bra för stakning. Vi har ju utvecklat det för skate, men det måste vara, tänker vi. Och då har vi ju haft en del stakåkare som har provat nu. Vissa känner direkt att det här kommer kunna användas på stak, men vi måste nog modifiera någonting. Och då tänker vi i första hand den här kudden, flexkudden som sitter under. Den behöver vi göra lite hårdare, har vi fått tillbaks, för att när du går upp fram, längst fram och häver dig framåt, då vill du ha en liten inbromsning där, hör vi då. Sen kan det vara så att, jag vet inte, skomässigt så kan det vara så att den här kommer funka precis som man är. Vi får se, det här är liksom i starten på det. Så det, och det är ju en stor sak i Sverige med stakning, så att där vi ska göra allt vi kan för att det här ska kunna bli bra att staka på, om jag säger så då.
Ja, det pratas ju mycket om det här, och det är ju utifrån långloppsperspektiv väldigt intressant. Så.
Ja.
Ja, men det här hoppas vi på.
Ja, verkligen. Det är roligt med nyheter, och vi måste ha nyheter i våran bransch så att det blir intressant. Och folk, jag hör ju någon som var inne här nu, ja men jag är ju pensionär, jag behöver väl inget sånt här. Ja, men du åker ju skidor 5 dagar i veckan och du tycker det är kul. Ja, det är ju alltid kul att få testa. Precis, det är ju för egen motivation om inte annat, eller hur?
Ja, ja, ja. Ja, men superkul, och tusen tack för att vi pratade med dig lite.
Ja, men tack så mycket.
Kanon. Sån där vill man ju testa, ja, framöver.
Tror att vi kan få till det där i podden, att vi får lite provköra den där lite tidigare?
Ja, men kanske. Det är ingenting omöjligt.
Nej, nej, men verkligen inte.
Vi har ju inte haft något lopp i vare sig Ski Classics eller Originals senaste helgen. Men det har ju åkts lite andra traddlopp och sådär, och det har ju varit nationell cup, och där har vi faktiskt en långloppsåkare som gick och vann sprinten.
Ja, inte vilket som helst heller.
Nej, det är Emil Persson, såklart, höll jag på att säga. Men han spurtade alltså ner både Oskar Svensson och Erik Rosjö, som kommer 2 och 3 på en klassisk sprint som man även kör med fäste.
Mm. Häftigt alltså. Jävligt häftigt. Alltså det visar ju verkligen vad långloppsträningen kan göra. För det där, alltså, eller rättare sagt så här, det visar att långloppsträningen också kan vara framgångsrik inom tradd.
Ja, men precis. Och det är ju det här vi har pratat mycket om, att ja, hur det kan utveckla åkare som kanske haft det lite svårt att, ja, våga göra de här ändringarna i träningen för att kunna ta fler, ja, ta steg uppåt.
Mm.
Men ja, det här sätter ju många frågetecken eller utropstecken, tycker jag, att bara, men kommer Emil kunna köra mer tradd om han vill? Vill han göra det?
Mm.
Och det som även var lite intressant, för jag vill ha ut här och fråga om långloppsträning var bättre än traddträning. Lite skämtsam fråga såklart, eftersom det är ju väldigt spritt hur den här träningen ser ut. Men det var ju 88% tyckte jag att, ja, men långloppsträning är bättre än traddträning. Och då skickade Konrad Mattsson Myhr tillbaka att, ja, men kika in på Emil Strava, det blir lite sjukare där. Och går man in och kollar där, så drog han ett långpass i samband med det här loppet. Så han var ute och åkte 6 mil direkt efter.
Så det är galet. Och så sen dagen efter hade de ju mixstafett också.
Okej, okay, ja. Hur gick det den?
Ja, det gick ganska bra. De var 2 Östersunds SK då. För då var det ju Emil Persson, Oskar Kardin och Emilie Fleten tillsammans på lag.
Ja, det är ju skapligt det.
Ja, det är ju en hyfsad jädra laguppställning alltså. Det är 2 gula västar där.
Ja, ja, den är ganska sjuk faktiskt.
Ja.
Men ja, det är superkul. Jag tycker ändå att det är skitbra att de är ute och gör det här, för att kanske visa på det här vi har pratat om. Traddskidåkningen är ju kanske lite konservativ, eller har ju väldigt så tydliga, har jag upplevt i alla fall från skidgymnasietiden, så här, att så här ska man göra.
Mm.
Punkt. Men ja, det verkar funka för vissa i alla fall, de som har blivit bra i långlopp, att göra lite annorlunda och ändå bli bra på korta lopp.
Ja, ja, men exakt. Men du Alex, vi hade ju faktiskt ett långlopp, och det har ju, alltså nästan ingen har ju pratat om det här långloppet, för att det var ju förra veckans upplaga av Engadin Ski Marathon. Alltså Engadin Ski Marathon är ju ett väldigt stort fristilslånglopp faktiskt i Engadindalen, och förra veckan var det ju damvarianten av det, där ja, Therese Johaug var med och och körde riktigt, riktigt bra där såklart. Men det som är intressant och det som jag tycker att vi måste göra en djupdykning i nu, det är ju att ingen har ju pratat om det här loppet nästan. Det var lite grann på nyheterna i måndag, eller i tidningarna i måndags. Men först och främst, Engadin Ski Marathon, det är ju ett skate långlopp. Vad tycker vi om det?
Det är väl kul, eller?
Jag tycker också det.
Ja, varför inte?
Nej, jag tycker att det är riktigt roligt. Alltså långlopp behöver ju inte vara stakning. Men
ja, men precis.
Men det som är mest intressant, och här tänker jag att vi måste prata ihop oss du och jag. Här loppet var jätteroligt att titta på. Det var ganska snöiga förhållanden. Men du och jag som har kört skoter på några lopp här nu i vinter vet ju hur, alltså vi tänker ju hela tiden på åkarnas säkerhet, att vi inte för nära dem, samt att åkarna ska ha sin egen bana och inte ligga bakom skotern, just för att det finns, ja, men både säkerhetsmässiga bekymmer, men också att det finns, alltså man kan tjäna väldigt mycket på att ligga bakom skotern i olika förhållanden. Och det gjorde man ju nu under Engadin. Det var ju liksom ett fuktigt nysnöföre och det var ganska ordentligt mycket nysnö. Och men du vet ju hur det är att skata i det. Det är ju ofta så att det, liksom, det byggs på under klacken. Det blir liksom ett snötorn under pjäxan. Eller att det liksom är, det är så pass tungt och framflyttningen av skidan gör att det tar skrapa i mycket snö så att det blir... Ja, men det är ju ofta ganska jobbigt att ligga där först i nysnön. Men, alltså skotern ligger ju och typ i mitten av spåret och banar ju väg för den som ligger först. Det kanske är schysst, jag vet inte, men jag tyckte att det var lite konstigt i alla fall, för det blir en... Alltså det är ju nästan bättre att man skickar ut en föråkare eller en skoter med en spårsladd som sladdar upp spåren. Det hade ju varit bättre. Det hade ju varit mer schysst.
Ja, det ska vara tydliga riktlinjer hur det kommer vara så att de åkarna vet att ja, men skoten kommer göra det här.
Ja, ja men exakt. Sen, det jag tyckte, alltså det där tyckte jag var ganska knepigt upplagt faktiskt. Men det allra knepigaste, eller det kanske näst knepigaste i min värld, i den här analysen nu då, det är att damklungan, de har med fyra åkare. Det är en dam som går ifrån och helt plötsligt så dyker det upp en herråkare från hennes team i bild som är alltså 100% hjälpryttare. Jag tänkte först så här, bara, men, den här damåkaren, har hon någon liksom synnedsättning eller någonting? Men jag kom ju ganska snabbt fram till att nej, men det har hon inte, utan det här är en hjälpryttare som är dedikerad för att hjälpa henne. Och det här pratar man ju mycket på Vasaloppet om, att det här är ju inte förbjudet. Och då tänker jag så här, eller det här är ju inte tillåtet. Och då tänker jag så här, att den här åkaren kommer ju bli diskad, för det här är ju liksom, det här är ju inte schysst. Men sen går en annan åkare ifrån damklungan och samma sak händer där. Det helt plötsligt så kommer upp en herråkare från hennes team och börjar dra henne framåt. Och den här herråkaren, han bromsar till och med nedförsbackarna för att han ska liksom ligga så nära som möjligt och hålla tempo. Och jag tycker det ser jättekonstigt ut på bilderna.
Är det olika team?
Alltså, de här damerna kom från olika team, men båda hade varsin herråkare med då.
Okej.
Och det kan man se.
Det låter inte skitkul.
Alltså, jag tycker att det blir ganska orättvist. Alltså, vi har ju jobbat för att få liksom ett rättvist lopp, men det bygger ju på att damåkarna också har, alltså, en duktig herre som ligger och bevakar tätklungan hela tiden, så att om det blir en utbrytning så kan den ligga före och dra. Alltså, det känns jättemärkligt faktiskt.
Det sänker väl lite intresset, alltså det här att vi vill ha fler damer som håller på, att det ska vara ett eget lopp och så, det vad ska jag säga, det här gör ju inte direkt att damtävlingen blir, att det blir en bättre tävling, alltså det sänker ju på många sätt.
Ja, jag håller med det. Alltså det blir så tydligt att damerna inte står på egna ben.
Ja, exakt, bra sagt, och det är skittråkigt.
Ja, jättemärkligt, men alltså
men du hade, det var näst det var, konstigaste saken. Så.
Det var näst konstigaste. Eller ja. Sen kommer det som jag blir otroligt irriterad på. Alltså det är ju, men som jag säger, det är lite fuktig luft. Det är jättemycket nysnö och det är ett fristilslopp. Det var en fransyska Mail Veire eller något sånt där heter hon. Först över mållinjen. Diskas. Röda skidor. Alltså skidor som har vallats med flår efter målgång. Alltså,
inte ens en gränspuck alltså?
Nej, det är lite oklart. Men jag fattar det som att de är röda. Alltså att hon har haft flår på skidorna. Alltså, för det första så här. om de testas vid start, alltså om vi säger att hennes skidor, det vet vi inte, men om hennes skidor testades vid start och de var gröna så att de fick köra vidare på dem, när hon sen kör över mållinjen, då måste hon ju ha medvetet lagt på någonting som döljer flåret. För att det är ju bevisat sedan tidigare att skidorna plockar inte upp gammalt flår som ligger i spåret.
Ja, för de måste ju märka upp skidorna efter testet att det är de här som ska köras.
Ja, med. Men kommer du ihåg till att jag berättade för dig off-podden att det var en man som kom fram till mig och berättade hur man skulle kunna fuska sig igenom en flårtestning. Och hans uppfattning var ju att han var för övrigt från Schweiz också. Hans uppfattning var ju att man skulle täcka flårvallan med något annat uppe på. Jag har ingen aning om det funkar, och jag tror att om det skulle funka tror jag det skulle ge ganska dålig effekt faktiskt. Men det blir så tydligt att om hennes skidor testades innan det här loppet, och då måste de ju ha varit gröna eftersom att de fick starta, då har hon ju liksom medvetet täckt skidorna, eller någon serviceman till henne har täckt skidorna med någonting som gör att flåret inte syns på testet förrän efter loppet då.
Men tror du verkligen att de har haft test före då?
Nej, det vet jag inte. Men alltså, jag känner så här. Det här är ju doping i min värld.
Ja, jag håller med. Det är väldigt tydligt nu vad det är för regler, och ska man tävla så lär man ju följa det. Men jag tänker också att det här gör ju att hela lopp kan bli, alltså nu om de har test bara efter då, och inte före eventuellt då, då kommer ju hon kunna sätta prägel på hela loppet, så blir hon diskad.
Ja, men exakt.
Det är ju inte kul för den som kommer etta efter hennes diskning.
Nej, inte det heller. Men alltså det är ju liksom, jag tänker att testfasen är över nu. Vi testade den här, alltså flårförbudsregeln fram till jul, kanske hela januari. Man var liksom öppen med att vi är här, alltså vi måste lära oss av det här, och vi kommer säkert gå på nitar. Men jag tycker att testfasen är för tusan över nu. Alltså, det här kan ju inte vara hennes första skidlopp, inte. Alltså, det är inte så att de råkar mixat upp en valla igen. Alltså, borstarna måste ju vara rengjorda.
Ja, alltså, jag tänker någon på den nivån som vinner det här loppet måste ha en viss klass och koll på sånt här. Det jag hörde var ju att om du återanvänder gamla borstar, att det kan ju finnas flår högt upp i, typ i trät eller plasten där det fäster borstet liksom, men att det kan vandra ner. Men förhoppningsvis har väl någon åkare på den här nivån kanske investerat, eller en service team då, i nya borstar för att undvika sånt här.
Ja, men exakt. Alltså en handstålborste kanske kostar 300 spänn och en rotoborste kanske kostar 600 spänn. Alltså det här liksom, det är ingen...
Det är team vi snackar om.
Ja, det är ju inte en risk som jag skulle ta en som privatperson liksom. Alltså teamen kan ju absolut inte ta. Alltså vilken serviceman skulle vilja ta på sig att man, ja men fan, jag tog fel borste, eller jag glömde rengöra borsten.
Ja, nej. Men ja, hoppas de. Det här vill man ju inte händer. Jag menar att Ski Classics-lopp, det hade ju varit riktigt illa. Nu är ju inte det här det, men...
Nej, men ändå. Men alltså, jag känner samtidigt, alltså vad fasen, vart är moralen? Hur kul är det att vinna på fusk?
Ja, inget kul då, eftersom man blir diskad.
Nej, det är kanske tur det då. Samtidigt är det bra att vi har en testapparat som funkar liksom. Men ja, jag tycker det där är för dåligt alltså.
Ja, skärpning och fler testapparater tror jag på. I alla fall till en början nu.
Ja, men verkligen.
Ja, men till helgen nu då är ju Birken.
Ja, Birkebeinerrennet.
Precis, ett av de här stora loppen som ingår i en Grand Classic. Ja, vad har vi för spaningar inför Birken? Det är ju ett lite speciellt lopp. Det är ju ryggsäck på ryggen. Det är tuffa fjällbackar.
Mm. Ja, är svårtippat lopp känner jag. Alltså, min tippning ska vi inte prata om, för den har ju varit så grön, jävligt kass alltså.
Men du och jag kanske ska sätta oss här eller någon dag och kolla igenom lite gamla resultat och se om vi kan köra ett riktigt bra tippning på fantasy för en gångs skull, båda två. Nej. Rakt igenom, utan att det blir något bottom up.
Jag tror det kommer gå åt pipan ändå, ja.
Men med den inställningen så kommer vi kommer vi inte...
Ja, jag sa ju det sist att det hade gått bra för mig och inte tog så dåliga beslut. Jag kom att tänka på en gammal kompis som skulle bli jurist, men han sa att han hade så svårt att skilja på rätt och fel. Det är typ samma logik för mig.
Det låter ju asbra. Men jag tycker vi kan kolla igenom lite resultat sen och se vilka som har gått bra.
Ja.
Det är ju uppförsåkare. Jag tänker typ Ödegården, spontant.
Ja, men uppförsåkare och även utförsåkare. Alltså vi såg det året som Astrid Öreslind vann över Therese Johaug. Då var ju Emilie Fleten med i klungan där och hon var ju inte på topp utför. Hon tappade ju otroligt mycket utför då. Så att det är viktigt att ha den här tekniken utför också. Jag tycker att Emilie Fleten har ju hämtat sig och är ju liksom en av de bättre nu, men jag tror att man kan vinna en hel del på att åka bra utför också.
Ja, självklart. Och det är ju lite tuffa passager och kurvigt snabba backar. Så du måste våga och kunna behärska tekniken utför.
Mm.
Men kanske inga speciella tips, men det ska bli jättekul att kolla på loppet. Och
Ja, men verkligen.
Vi kanske kan ha en öppen... Går det att ha öppna diskussioner på Instagram kanske, så man kan lägga upp någonting där man får skicka in sina... Om man har någon spaning, om inte det finns något öppet så kanske jag kan återpublicera dem som ser lite intressanta ut.
Ja, men gör det. Kan du inte lägga upp en ny kampanj så här? Make Max great on fantasy again.
Great again innebär att man har varit bra. Hade du något bra lopp i början?
Nej, men jag var inte... Nej.
Nej, förlåt. Jag ska inte sänka det så här. Du har haft väldigt många bra tankar, men du har ju tagit med dem i laget. Det är väl det som har varit lite problemet.
Ja, men det...
Du pratar ju om Runar på Marsan.
Jag pratar om Runar på Marsan. Jag pratar om Ödegården på Vasan. Ja. Hur bra går det egentligen? Här är för dåligt.
Ja, men vi tar det den här gången. Vi vill ju satsa nu. Det är slutet på säsongen. Vi måste ju komma ikapp lite.
Ja. Nej, men har du någon sån där prediction inför Birkebeinerrennet eller?
Jag har inte hunnit kolla något än faktiskt.
Nej. Har du sett förresten att det är många som har lagt ut en ny ryggsäck på Insta, en ny koxarygga på Insta?
Jag har inte sett det på Insta, men jag stod och pratade lite med koxa på inför Vasan där när jag var i tältet och fick höra lite om att det fanns nya och hur viktfördelningen var på den, att du inte hade något tryck på axlarna och sådär, och det var... väldigt intressant att få höra, för jag själv har inget koxabälte än, så jag kan ju inte säga riktigt vad jag tror, men det låter riktigt bra, de här grejerna.
Alltså, det ser ut som någon form av fempunktsbälte som de liksom har tagit på sig. Alltså, det är ganska coolt, men det ser ut som att bärsystemet är ganska stort på den. Alltså, det ser ut som att Morten Eide ska ut och klättra när han har den där på sig.
Jag klickar in här för att se vilken, skriver om vad den heter. Är den här M10 eller? Nej, det är den där. Förlåt. Men den här ryggsäcken, det var den, jag fick testa den. Han var ganska duktig där, han säljaren på Koxa, för han stod inte och höll i den och skulle visa mig, utan han bara trädde på med den snabbt som attan. Och den ser lite, jag ska säga inte klumpig ut, men det är ett system jag inte har sett förr på en ryggsäck. Men den satt skönt.
Ja.
Men ja, finns ju väldigt många andra bra ryggsäcksmärken också, ska vi säga, i ren SVT-anda. Eftersom det här är inget sponsrat inlägg.
Nej, men då är det, nej. Men jag vill också bara avsluta med att de vet ju vad de håller på med också. Så att den ser lite lustig ut nu, men ja, jag tror att den där kan gå bra ändå. Ja.
Det är väl också en sån här sak vi skulle vilja testa. Det är Madshus nya pjäxa och Koxas grejer. Det lär vi ju till med.
Mm.
Vi vill testa gälsen. Nu måste vi ha dem i någonting.
Du, förresten, en ny gäll som vi måste testa, det är ju att Vitargo har ju fått en vattenmelon. De har ju släppt en vattenmelongällen.
Ja, det är ju inte mina favoriter det där, alltså. Vattenmelon.
Nej, det är min favorit. Alltså,
jag fick ju låna lite vattenmelonsportdryck av dig och det satt sig i vätskebälte, vet du. Så
Oj. Ja, men jag har liksom impregnerat min vätskeblåsa med skippvattenmelon.
Mm.
För har du den i botten...
Ja, jag gillar med kola och hallon.
Ja, men har du den i botten, alltså har du liksom impregnerat vätskeblåsan med skippvattenmelon, då kan du lägga på en apelsin, du kan ha i en citron, du kan köra en hallon. Alltså de gifter sig jäkligt bra, de där smakerna.
Ja.
Nu gör Alex tecken här.
Nej, fan. Ja, tecken med så här kräkreflex. Nej, men alltså det är tur det finns olika smaker som man får välja den man tycker om. Mm. Men det var någon annan gäll du såg som hade, det var någon myskosmak.
Ja, Go Energy, GU Energy. Det är ju väldigt vanligt inom löpningen. De har vi inte testat än heller. De hade ju en som var salted caramel förut. Den var ju ruskigt bra. Det var ju som alltså dulce de leche liksom.
Men det var väl någon annan du skickade nu?
Ja, det var det. Jag kommer inte ihåg vilken det var.
Nu är det så bra här, för det är ju inte ett konto jag och Max skriver på, utan vi... Vad fan har du då? Det, vad heter den? Där. Ja! Nu hittade jag den äntligen här. Det var på sms att skicka. Det var ju en gel med s'mores smak.
Oh.
Alltså det är ju alltså typ kex, choklad och marshmallow.
Ja, men det... Tänk om det ska vara bitar i den också. Nej, men det vill man inte ha.
Ja, jag får i huvudet får jag framför mig att det är lite mer Vitargo-konsistens på den.
Ja.
Eftersom det är s'mores och lite, de brukar vara lite kladdiga. Men man vet aldrig.
Vitargo-konsistens och lägereldsfeeling.
Vårt nya motto.
Ja, det där måste vi kolla upp, Alexander.
Ja, det lär vi göra. Men du, vi, precis som jag sa i början på avsnittet, vi börjar närma oss Epic.
Mm.
Med stormsteg, när vi släpper det här då kommer det vara mindre än 2 veckor kvar.
Ja, jättekul. Alltså ja, det är lite pirrigt faktiskt för mig.
Ja, men det är mycket och som sagt har vi ju koll på läget så, men det är ju mycket på slutet här och sätta funktionärsscheman och allt, och det är väder som börjar, man börjar ha extra öga på väderprognosen och, men i år har vi ett litet annat ska säga, inte bekymmer, men vi har märkt att det är många som letar boende.
Ja.
Och där har du gjort lite, eller inte lite, du har gjort ett stort jobb för att hjälpa dem.
Ja, ja men exakt. Vi har ju grävt lite grann kring de näringsidkare som hyr ut bostäder i Lofsdalen. Och vi har ju faktiskt en hel del bra erbjudanden och ett skräddarsytt upplägg bland annat för alla som ska åka Epic. Men vi kan ju börja med Lägergården i alla fall. Där kan man hyra en sängplats för 500 spänn inklusive frukost och sängkläder. Och det är 500 spänn per natt alltså.
Ja, precis. Ja, det var ju faktiskt... Får ta mig lite ära här. Jag har ju pratat med en i alla fall. Den enkla. Det är ju Jimmy Gudru som har den och... Tycker man att det här låter intressant, så det är ingen hemsida och så för det här, utan han bara, ah, det är mitt nummer som gäller, så löser jag det. Och vill ni prata med honom om det boendet, så finns han på 070-33-28-22-2.
Jättebra.
Och det här är en poddspelare, så folk kan ju faktiskt spola tillbaka, så jag behöver inte säga det 2 gånger.
Nej men exakt. Sen har vi Lofsens Fjällby som har satt ihop ett skräddarsytt paket för alla som ska åka Lofsdalen Epic, och det här riktar de sig till, ja men egentligen till alla, men de har 2 paket. Så är man 6 personer så finns det stuga för 6 bäddar som kostar 4 990 kronor, och det är alltså från torsdag till söndag, så att ja, det blir ju under 1000 spänn per skalle.
Ja, det är riktigt bra.
Riktigt, riktigt bra.
Det är riktigt bra.
Typ 300 per natt per skalle. Sen har vi en 8-bäddarstuga för 5990. Det blir ju ännu mindre om man slår ut det. Så att, ja, det är ju 2 suveräna erbjudanden. Och det finns flera stugor av varje storlek. Så skynda er och hör av er till Lofsens Fjällby. Och boka, det gör man på bokning@lofsensfjallby.se eller på 0680 412 05.
Kanon!
Sen har vi Lofsdalen Home som har flera lite större bostäder väldigt nära elljusspåret och starten. De här är lite dyrare, men här kan man bo i allt från 4 till 13 personer och priset är mellan 8 och 9 000 kronor och det gäller för alla de här 3 nätterna. Så att det är också ett suveränt bra erbjudande. För att du slår ut 9 250, Alexander, dela det på 13.
Ja, det blir inte mycket. Ska jag ta fram här då? 9 213.
Nej, 9 250.
Nej. 9250 delat på 13, det är ju faktiskt 712 kronor.
Ja, det är ju suveränt. Och delar du det i 3, vad får du då?
Och delar jag det på 3, då får jag 237 kronor ungefär.
Per person och natt. Ja, men det är ett suveränt erbjudande. Kanske något för den lite stora klubben.
Så har ni inte bestämt er för att åka allihopa än, då är det ju läge att prata med klubbkompisarna eller ja, era träningskompisar och dra med allihopa hit till Lofsdalen.
Verkligen. Boka, det gör man på lofsdalenhome.se.
Ja, och utöver de här stugförmedlarna så finns en Facebookgrupp som heter Lofsdalen informell stugförmedling. Och där har du varit i kontakt med några som ska ligga på, folk som hyr ut via Airbnb med mera, va Max?
Ja, men exakt. Och där finns det stora möjligheter på att fynda allt från det lilla boendet till det stora mansionet, kan man väl säga.
Så där kan jag också ta en liten kik.
Och vi kommer slänga ut den här informationen i våran bio också.
Jag har tänkt om lite där mot vad vi pratade om, Max. Jag tror jag gör det här som en händelse kanske. En sån här höjdpunkt som ligger där. Så ni får klicka så får varje sån här stugförmedlare en egen bild med en länk. Om jag lyckas med det.
Jättebra.
Men utöver det här med boende då, Max, hur känner du inför Epic?
Jag tycker att det ska bli jättespännande och precis som dig så tittar jag på väderleksrapporten varenda dag. Jag har ju fått tips av svärfar att klart det är där man ska kika, för de har ju långa prognoser långt fram i tiden. Och nu såg det ut att bli ganska bra väder, men, ja, men det är klart att det kan skifta. Men då är man lite smånervig inför väder och smånervig inför allt det här. Det är ju lite grann våran julafton. Det är därför podden finns till. Eller fanns till från början.
Ja, men precis. Och jag skulle säga det att jag har ju koll alltid på väderprognosen eftersom jag jobbar med det jag gör. Och som de här två senaste dagarna har det varit lite fotografer här och så i Lofsdalen. Så då har vi haft extra koll, alltså timme för timme. Och det är svårt. Och det är fjällmiljö. Men som idag, då skulle det vara mulet stora delar av dagen. Vaknade upp. Blåfågel var det hela dagen, så det fjället kan visa sig från en extra fin sida fast inte prognosen vill visa det.
Jo, men så är det ju, och vädret är ju det är oberäkneligt som tusan, men snöläget, Alexander, det måste vi ändå ta och nämna lite grann. Vi har ju ett tjockt lager med hård transformerad snö, absolut inte isigt, det är ju fortfarande väldigt snöigt, och sen har det ju kommit en hel del ny snö uppe på som gör att det är bra grepp för de som ska skata, men det är också väldigt skönt stavfäste, riktigt, riktigt hård och fin botten, men med ett mjukt greppigt yttre, kan man väl säga så.
Ett greppigt yttre. Ja, men vi har jättefina spår.
Ja.
Jag är väldigt stolt över mina medarbetare och mig själv och kanske Kung Bore då, att vi har så fina spår här, och det är väldigt tjock spårbädd också. Det är inte det att vi har en deci hård snö ner till backen, utan det är en tjock spårbädd, alltså där vi kör. Själva skidspåret är väldigt tjockt, så det är inte bara snön bredvid. Så det ser fantastiskt ut. Vi har tryckt allting till loppet, förutom 20 meter på ett ställe vi ska ut på. Ja, nu när ni lyssnar på det här är det gjort. Och det är inga problem då. Så vi känner oss redo. Det här blir skitkul. De pushade ut delar av upploppet här om dagen, såg jag. Det hjälper ju anläggningen till med, som målet där vi, alltså skidanläggningen. Det känns bra. Vi har ju en lite nyare maskin än förra året vi kör med också, vilket är kul. Det är en nödvändighet för att vi ska kunna hålla bra spår, och det är därför vi vill att alla ska betala spåravgifter såklart. Det ingår ju i loppet, men är man här dagarna före så kanske jag står där uppe och pratar och frågar hur det är läget, men har ni betalat för spåravgiften? Det är jätteviktigt, och vi är en förening, så att det går ju direkt tillbaka till spåren, ingen vinstuttag där. Men det ser hur som helst jättebra ut inför Epic.
Mm.
Ordbajs kallas det där också.
Du är bra på det.
Ja, nej, men det går att säga många fina ord om spår och så, men alltså är det bra så är det bra. Det är som du säger, det är inte... Det är ingen is i botten. Vi har haft de här, som när Vasan var, det var ju varmt här också, men det blev ingen alltså ingen, vad ska man säga, ingen blåis liksom. Och vi har ingen svallis eller något sånt där som kan förekomma. Så det, ja, nej, nu börjar jag bli så här mycket bra kan man inte säga om ett, nu måste jag knacka och ta ett trä och grejer.
Ja, för
det,
skärpning.
Ja, nej men Max, vi har faktiskt en nyhet till. Vi har pratat om, vad hade vi mer för nyheter? Jo, YouTube-kanalen var det.
Mm.
Du sitter och har en fin tröja på dig. Det här ser ju inte ni för att det är en podd. Men om du kollar på albumomslaget så har vi en ny logga.
Ja, det var dags att förnya oss lite grann.
Ja, vi har ändå hållit på sedan december 2022. Står ju established på loggan. Så det är superkul tycker vi. Vi har tryckt en varsin tröja och har lite klistermärken. Jag ska köra lite unboxing här när vi avslutar det här podd, när vi har avslutat den här poddinspelningen, så du får se hur de ser ut, Max.
Mycket roligt, mycket roligt. Ja, nej, men det känns jättebra och du har ju lagt ner mycket jobb på den här loggan och grymt jobbat.
Väldigt, väldigt tydligt nu. Ja, jag har lagt ner mycket tid, men det är inte jag som har gjort den. Det är proffs. Men man har ju lite idéer och så, och det har vi hållit på med länge, men man ska ju ta tag i det också.
Ja.
Så vi får se, vi är lite sugna på att hitta på någonting sen med någon liten, alltså vi gillar ju klistermärken, jag gillar klistermärken, har gjort det i alla tider, och jag har förstått det som att du också gör det.
Har du något favoritklistermärke där hemma?
Jag fick ju faktiskt ärva en samling, alltså från min mamma, som ligger någonstans hemma i hem, eller jag kanske bara tog den när jag var liten, rättare sagt, jag har nog inte ärvt den. Som ligger hemma i hemgården någonstans, och där finns det så här gamla typ Texaco-märken och sånt där. Det tycker jag är nice, sånt där som inte finns längre. Gamla företag. Du då, Max, vad har du för favoritmärke?
Ja, jag fick ju ett av min kamrat från Docksta. Det är ju ett klistermärke där det står Industrifacket Västernorrland på. Det är mitt favoritmärke. Jag har också en kapsylöppnare därifrån.
Va? Ja, kul. Ja. Ja, men apropå det var ju bara att det hade varit kul att ha lite klistermärken och kunna, ja, sälja till den som vill ha och göra lite roliga grejer. Men vi är ju bra på att drömma också, Max. Vi ska försöka göra verklighet av det också.
Ja, men exakt. Exakt så. Men du, några som har drömt, nu gör vi en, nu skråar vi över här till några som har drömt länge.
Segway.
Veckans gäster är ju, ja, det är ju någonting helt, det är en makalös jäkla prestation. Alltså vi pratade om de som ska åka Nordenskjöldloppet. Jag skulle nog nästan säga att det här toppar det. För här har vi två killar som nästan inte har åkt några skidor tidigare. Som är de första i världen att göra en skiman. Alltså inte en Ironman utan en skiman. Det är, ja... Hur fasen kommer man på det ens alltså?
Ja, de kommer ju gå igenom det i det här inslaget. Men att bara komma på tanken och göra något sånt här. Jag kan tycka att det är svårt att förstå hur tufft sånt här är.
Mm.
På riktigt alltså. Att, ja, men ja, det är jobbigt. Men det här är alltså... Det är inte bara en grej som jobbar i det här utan det är mycket. Så lyssna på det här. Och ja, de har ju en väldigt positiv inställning till de här jobbiga jävla grejerna de gör.
Ja, mentalt starka. Och ja, men det vi ska säga också att båda de här killarna kommer på Lofsdalen Bike Week till sommaren och kör lite uppträdande och lite tävlingar. Det är ju superkul. Då kan man få se dem live också.
Ja, precis.
Nej, men, och visst var det så att det finns lite inslag. Alltså, de har ju varit med i en hel del media, men det här är, tror jag, deras poddebut, va?
Ja, det tror jag, va? Ja. Första gången jag såg dem, det var ju faktiskt under Vasaloppssändningen, så var ju Elof med. Men det här är ju långt efter han har kört sin skiman. Så han står ju och väntar lite där på climben och på sin kompis.
Ja, det är... Ja. Ja. Men nu är det dags att ta in veckans gäster.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Varmt, varmt välkommen till Elof Lind och Viktor Doan.
Stort tack, kul att vara här.
Ja, tack så mycket. Det blir kul.
När vi pratade här lite tidigare så frågade jag vad ska vi presentera er som? Och då säger ni att ja, men vi kanske känner oss mer som extremsportare. För ni har ju varit ute på ett ordentligt äventyr kan man väl säga. Men skulle ni kunna berätta, vad är det ni har gjort?
Vi har ju gjort något som vi kallar för en Skiman. Och det är egentligen en variant på en Ironman-distans. Fast vi har bytt ut landsvägscykling mot längdskidor. Vi körde 3,8 km sim, sen körde vi upp ett spår på Vasaloppet, tur och retur, så vi körde 18 mil skidor. Och sen körde vi ett maraton runt om i Sälen, lite uppe på fjället och i krokarna där, i full då.
Så ni börjar egentligen med att åka öppet spår på måndagen?
Ja, vi börjar med att simma faktiskt.
Ni börjar med att simma?
Så det är ju klassiska triathlon, liksom... uppdelningen. Så det är simning först på morgonen så man blir lite lös i kroppen liksom. Kommer igång. Och det gjorde vi faktiskt på Experium uppe i Sälen. Eller i Lindvallen. Och de fick specialöppna lite till oss. Så de öppnade, var det? 3.45 på morgonen.
Åh, herregud.
Och sen raka spåren ner till starten på öppet spår måndag alltså.
Ja, precis. Så fick vi stå trängas där. Inte lika mycket som de som körde Vasaloppet. För det var ju relativt lite folk sett till ett av loppen under Vasaloppsveckan. Så det var ändå relativt lugnt. Men det var kul. Vi fick lite sällskap där i startfållarna. Och hela vägen till Mora dessutom.
Mm. Men alltså, jag måste gå tillbaka till den här simningen. 3,8 kilometer. Alltså, det låter ju inte så mycket om man liksom jämför med Vasaloppet som är 90 kilometer. Men 3,8 kilometer simning är ju ganska långt. Det tar ju ganska lång tid.
Ja, men precis som du säger, om man jämför det med 180 km längdskidor, så låter det som en fis i rymden. Men vi tog det lugnt liksom. Tog en timme och en kvart ungefär i poolen. Men liksom bara fokus på att det ska kännas så lätt som möjligt ungefär. Men en stor del med den här simningen är ju att poolen är 32 grader varm som vi simmade i. Så det är liksom, jag vet inte om ni har simmat, eller om någon här som lyssnar har simmat i en så varm pool någon gång liksom och krålat i den. Men det är... en mindre trevlig upplevelse faktiskt.
En referens är väl att sådana här motionspooler brukar ju vara runt istället 27-28 någonting, Victor, va? Eller något sånt där.
Ingen aning. De brukar kännas kalla när man hoppar ner, vilket den här inte gjorde.
Ja. Nej, den här var ju liksom, man hoppar ner och så tycker man att det är behagligt direkt. Initialt tror man ju att det är en bra sak, men sen efter 5-6 längder så förstår man att det är inte jättebra att man är varm innan man har börjat röra på sig, utan det känns typ som att ha en blöt ångig handduk i en ångbastu på sig. Och sen gör du armhävningar i en timme.
Men hur många längder är det om man gör det? För det är en 25 meters bassäng det där, tänker jag.
152, va?
Oj.
Tror jag vi fick det till.
Ja, något sånt.
Oj.
Det är inte skitspännande, är det inte, där i poolen. Men det är i alla fall väldigt enkelt. Fram och tillbaka bara.
Men hur sysselsätter ni er?
Ja, vi hade faktiskt en liten taktik. Hur vi sysselsatte oss. Vi hade... Så vi bytte vem som vi drog liksom varandra, som man låg i varandras drag 500 meter var. Så var 500 meter, vilket blir, hur många längder blir det då? 20 längder eller något.
Mm.
Då fick vi faktiskt byta plats. Så det var sjukt kul, riktigt spexigt.
Det var faktiskt ganska, det låter så sjukt, men det gjorde mycket liksom att det hände någonting. Annars, vi har ju simmat liksom 3,8 km i en 25 meters pool förut. Liksom utan att byta plats och hålla på. Och det blir sjukt tråkigt. Men det här var faktiskt, väldigt underhållande. Får ta de små vinsterna liksom.
Men när ni har gjort det här i en så varm pool, hur tänker ni då med liksom återhämtning eller alltså vätska och så?
Ja, vi gjorde ju en simulering i mitten på januari någon gång. 6 veckor innan vi körde skimannen. Och då körde vi en fulldistans i den här poolen. Och sen körde vi ett Vasalopp och sen ett halvt maraton. Så en halv skimen fast hela simningen. Och det var bra att vi gjorde det, kan jag säga. För att vi underskattade ju, eller rätt sagt, vi visste ju inte om att den var så här varm. Förrän vi gjorde det här testet då. Och då fick man ju lära sig att ta det väldigt lugnt där. För att det är ganska mycket liknande muskulatur när man crawlsimmar som när man kör längdskidor och stakar då. Så dels så tar det väldigt lugnt fick vi göra. Och ligga i varandras drag för att liksom maximera hur mycket vi får ut av varje simtag. Men också att fylla på sjukt mycket vatten innan. Och jag tror jag drack, en liter med liksom, elektrolytdryck liksom. Direkt efter simningen nu också. Innan vi stack bort i starten. Så man förlorar ju sjukt mycket vätska när det är så varmt.
Men dricker man någonting under själva simningen? Alltså kan du ta liksom lite vätska under eller mellan några längder eller hur?
Nej, under själva simningen så körde vi bara på. Alltså det är ju en timme liksom, lite drygt. Så det går ändå bra om man hinner liksom inte torka ut så mycket under. Men det är viktigt att fylla på direkt när man går upp, upplevde jag. Men det tycker jag vi gjorde bra ändå.
Men sen var det raka vägen ner till Vasaloppstarten då?
Ja, exakt. Vi hade tror en och en halv timme kanske från att vi hade simmat klart typ till starten gick. Vi hade ändå bra med tid, för han liksom duschade, bytte om och sådär. Och sen drog vi ner till starten, gick på toan sista gång innan man drog iväg. Och Ela fick visa vägen lite där. Jag har aldrig kört Vasaloppet. Så det var jävligt, jag tyckte det var skitspännande där i startfållorna. Vi ställde oss i, jag tror vi hade startled 2 någonting. Trängde oss in där bland alla andra skidåkare. Och bara, vi ställde oss ganska långt bak om jag minns rätt. Men ställde han längst bak i våran folla liksom. Vi tänkte att folk får liksom skynda iväg. Kanske lite stressade för att få en bra tid. Medan vi liksom försöker köra så sakta som möjligt nästan. För att spara energi.
Ja, oh, shit.
Ja, det var sjukt spännande. Vi trodde ju att det var en briljant taktik. Och ställa oss längst bak i startledet. Men sen, även om det är öppet spår måndag och det är inte alls lika mycket folk som det är på själva Vasaloppsdagen, så blir det ju ändå en flaskhals i backen när man kommer dit. Speciellt om man står längst bak i ett startled. Så vi kom till backen och bara, hopp, nu får vi stå här och trampa liksom i vad det nu blev. Jag vet inte hur lång tid det tog upp. Inte lika lång tid som för dem som körde Vasaloppet i startled 9 kanske, men det tog ändå en bra stund upp och man kände att här hade vi kunnat spara lite tid på väldigt lång tid.
Men det är ju också, vi tänkte ju det innan, det får ju hellre ta lite längre tid än att vi råkar gå ut lite för hårt. Mm. Så det var ändå bästa alternativet.
Men alltså, jag kollade lite grann på resultaten från Vasaloppet och det hade ju ändå en bra tid alltså. Ni drog en mål på 7 timmar och 44 minuter.
Ja, stämmer nog.
Ja, men vi har ju tränat, för att ha tränat så brutalt många timmar som vi har gjort, så är det ju en väldigt långsam tid, om man säger så, sett till hur preppade vi är för skidåkning.
Hur många timmar har ni?
Ingen aning faktiskt, men många tror jag. Vi har ju stått liksom på stakmaskinen sen september i alla fall, ett par månader. Och sen blev vi vintern ganska tidig i Stockholm då, där vi bor. Så vi började ju köra liksom i början av november någonstans. Och sen har vi ju kört några gånger i veckan. Och ganska mycket långpass och sådär. Och 2 simuleringar. Så vi ändå har kört mycket skidor liksom. Så 7.44 var ändå en... Alltså, vi låg ju för det mesta i zon 2 liksom. Ganska chill på den tiden då. Och det var bra glid den dagen dessutom.
Ja, stannade åt varje halvtimme. Bara stannade där vi var. Tog fram magväskan, käkade snacks några minuter, körde vidare. Sen ringde vi klockan efter en halvtimme igen. Bara stanna, käka, ta det lugnt.
Lite mat och sovklocka.
Ja,
verkligen. Men det var ju liksom en planstrategi vi hade. Och, ja, men det måste funka ganska bra. Vi kom ändå runt.
Ja, men när man vände i Mora, då blev det ju ett annat lopp kan man säga. Alltså på vägen dit, liksom första... vanliga Vasaloppssträckan liksom, den var ju ändå relativt smärtfri. Eller ja, det hände ju någon incident för dig där, Victor.
Jag är ganska ny på skidor. Jag kanske hade åkt en handfull gånger innan den här vintern, liksom aldrig över liksom en mil. Så bara, men nu ska vi börja träna inför här. Ja. Så jag har kört på mycket för att bli van. Så startade vi Vasaloppet. Känns ändå okej. Och sen vid mil 3 tror jag det var, den här klassiska Risbergsbacken. Så bara, det är lite sladdiga spår, jag försöker byta, jag vet inte riktigt vad som händer. Och en skida bara drar åt sidan. Och jag bara flyger, landar på huvudet, bryter en stav. och tappar allt självförtroende som jag har byggt upp på skidor. Så det var lite jobbigt.
Och det roliga efter det här, Viktor kör alltså tyst i typ 2 mil efter det här. Men han är väl i sin zon liksom. Kommit in i ett bra tugga nu. Vi lyckats lösa en extra stav sen lite från Madshus. Han bara kör 2 mil liksom. Han är väl i sin zon, jag ska inte störa honom. Vi har en okej pace här och taktiken verkar funka. Sen säger han efter 2 gånger. Ja, nu tror jag att jag har helt okej självförtroende igen. Bara, vadå, har du haft dålig självförtroende? Eller bara, har den där kraschen? Han har inte sagt något liksom. Okej. Skönt att det är tillbaka då.
Okay. Ja, det var första gången jag började ifrågasätta vad vi gjorde. Och bara, det är ganska långt kvar. Det känns inte så bra just nu.
Men när ni åker tillbaka på Vasan, är det några backar som blir jobbiga? Typ Lundbäcksbackarna, blir de farliga åt fel håll?
Ja, det blir ju, alltså om man tänker Vasaloppets höjdprofil eller banprofil, så det är ju mer klättring på vägen tillbaka generellt så, än vad det är från Sälen till Mora. Jag har lite dålig koll på vad alla ställena heter, men det var i alla fall på vägen till Mora när vi klättrade upp för vissa långa backar som vi sa att ja, det är lite jobbigt nu, men det blir väldigt skönt snart när vi får vända. Men sen, ja. Man glömde lätt nedförsbackarna mot Mora. Det känns som att men det var inte så mycket, men det var väldigt mycket klättring på vägen tillbaka. Så jag vet inte var de kommer ifrån riktigt.
Ja, och Lundbäcksbackarna, jag kommer faktiskt ihåg dem. Jag vet inte om du minns vart de är, eller var, Victor. Men de är, det hade nog blivit mörkt då, tror jag, när jag var på väg tillbaka. Visst är det de som är det mellan...
Det är efter Oxberg, åt ert håll.
Efter Oxberg, okej.
Okay. När ni är på väg till Eversberg.
Ja, just det. På väg tillbaka. Mellan Eversberg och Oxberg.
Ja, precis. Ja.
Något sånt. För jag kommer ihåg, det var mörkt det, i alla fall. Och det gick ner för svinlänge. Och din pannlampa hade börjat dö. Ja,
okej. Det var där.
Ja. Ja. Det såg så. Man såg inte så bra. Och så ser man de här massa sponsorskyltar där i sidan. Och så, oj, nu börjar det liksom rassla på bra, så jag fick gå framför dig en stund och bara så här, lysa upp så vi såg liksom vart vi var och vi helt själva där ute och mötte pistmaskiner och liksom någon eftersläntare som har blivit tagen av repet precis, och vi bara, det här riv i natt framför oss alltså.
Men alltså starten är, den var 8 på morgon, så ni kom i mål vid vad blir det då, vid 4 till Mora ungefär.
Ja, den var vi, på öppet spår var det vi 7, 07:10 tror jag vi startade. Så vi kom i mål strax före 3. Måste väl ha blivit, va? Eller ja, den 3.
När kom ni tillbaka till Sälen igen då?
Alltså tillbaka vägen tog ju typ 9 timmar någonting.
Det måste ju ha tagit längre tid.
Ja. Det kändes som vi bara klättrade hela vägen.
Ja. Jag tror det nästan tog mer. Men det var väl, var det vid midnatt eller var det efter? 18 timmar tog det ju tror jag, hela skidgrejen.
Ja, jag tror det var runt klockan 1 kanske som vi kom tillbaka.
Ja.
I Sälen. Och då fick vi byta om och liksom snöra om skorna. Rätt skönt att kliva i pjäxorna då helt ärligt. Men mindre skönt att veta att vi skulle springa ett maraton. Liksom. Men och gött att byta aktivitet då i alla fall.
Men jag måste bara gå tillbaka där. Så hur... Jag har ju sprungit en del ultra tidigare. Och då har man ju liksom... Ja, men jag är hela tiden på väg mot mål. Men... Jag tänker, i mitt huvud hade den här breven och så här, ja, nu är jag bara här, jag ska tillbaka samma väg också. Alltså, hur motiverar ni er mentalt? Liksom, nej, men nu, jag ska vända om här och köra, jag har det värsta framför mig där. Alltså, hur får man in det där i skallen?
Ja, men det är verkligen ett mindgame. Men så liksom, själva Sälen till Mora var ändå, det såg vi lite som ett jippo. Alltså, ah, nice, köra liksom i ett race med alla andra, och det var mitt första Vasalopp, så det var lite kul liksom. Men så var det ju det att sen när vi var i Mora och skulle vända, då bara okej, shit. Först är det 9 mil och sen är det ett maraton. Men så bara, maratonet är ju bara att glömma. Det tänker vi inte på liksom. Det går inte. Men 9 mil, bara, åh fan. Och det var ett dåliga spår här mot slutet. Men då valde vi att så här, men vi delar upp det hela de sista 9 milen på 3. Så att de första 3 milen kommer vi då möta lite folk. Så då behöver vi akta oss för dem. Liksom, de har ju företräde. Så då blir det lite det som händer. Och sen kommer vi ha 3 mil där vi kör själva. Och då kommer det vara nice för att det är inga folk. Och sen sista 3 milen så hoppade Elofs farsa in. Och körde lite med oss. Ja, men så då kommer det vara kul. Och sen delar vi även upp lite att ah, men snart är vi vid den här stationen eller snart har vi kört 10 mil längdskidor liksom och hitta på lite sådana här små vinster. Ja, men bara för att, annars blir man ju knäpp och tänka på att ja, vi ska till Sälen liksom, och det är skitlångt.
Men hade ni folk på kontrollen eller så som hade någon langning till er eller hade ni med er allt?
Nej, men vi hade ett support crew med oss som åkte runt i husbil och hade massa gels och liksom, ja, men, massa nutrition och vätska liksom, så vi kunde fylla på kontinuerligt. Och under vägen tillbaka var de ju där typ varje station i princip, bara för att massera axlarna lite och liksom fylla på då. Så de var ju med hela natten också sen.
Okej, okay. Men apropå det och gels, vad åt ni något annat än? För jag vet ju hur man blir efter bara en Vasa när man håller på i 5-6 timmar, bara äta gels.
Ja, men det var bara liksom nyttiga grejer, grönsaker och bra för kroppen. Man kan väl räkna upp på en hand kanske vad det var, typ gels, sportdryck, bullar, godis och eller är det bara 4 grejer? Ja. Någonting.
Men det går att räkna på en hand.
Ja, det gör det.
Men vi brukar ju fråga alla, eller vi gjorde i alla fall tidigare, vi frågade alla gäster vilken favoritgel de hade. Men den frågan passar ju ypperligt här nu. Ni som har testat under, jag har varit i 28 timmar totalt. Hade ni någon sån där, ja men den här ser vi fram emot. Snart får vi klämma den här gällen.
Alltså, ja. Du skulle fått ett annorlunda svar om vi körde halva loppet än nu när vi har kört 28 timmar.
Mm.
För att, jag ska inte droppa något så, men kör man en gel i väldigt lång tid och fyller på med den så här, varannan timme liksom, eller varje timme, eller hur det blir. Den smakar ju inte gott sen liksom, när man är 28 timmar in. Det är liksom, i slutet så blir det ju liksom skippa matpauser ibland bara för det går inte att få ner den mer. Så jag vet inte om det finns någon, jag tror inte jag har någon favoritgel på ett lopp som är nästan 30 timmar långt, helt ärligt.
Men vi har ju sagt det efter det här loppet i alla fall, att gels är smidigt, men vi kanske ska ha mer än en sort.
Ni körde på en?
Långt
ja, ni körde en?
Ja, en gel. Men för liksom, men det är det, alltså den funkade väldigt bra liksom. Ja, men det var väl liksom på löpningen som man började ledsna ganska bra. Men annars funkar det bra hela racet över det och liksom funkar klockrent med magen liksom. Så det funkar ju skitbra. Men man kan ju inte äta någonting i 28 timmar utan att inte alltså, tycka att det fortfarande är gott liksom.
Men ni kom tillbaka till Sälen och ja. Snörade på er springskorna. Var tog ni vägen sen?
Ja. Då hade Viktor ritat ut en briljant löpbana, tyckte han. Så det var en 21 kilometer ut. Det var också en fram och tillbaka liksom. Så man visste att varje steg vi tar åt ett håll, det här kommer vi också få springa tillbaka sen. Så det var ett psykologiskt race där med. Men det första vi gjorde var, vi bytte om precis vid, liksom, i Bergaby, nere vid Vasaloppstarten. Och sen var det en 2 kilometer typ promenad rakt upp på fjället. Så bara rakt upp i början, promenera 20 minuter. Och sen sprang vi uppe på fjället, kanske 7 kilometer någonting. Sen sprang vi ner genom Sälen, genom byn och till andra sidan floden som är där. Och sen var det typ halva maratonet var på liksom en, vad som kändes som en evighetsgrusväg. Som bara gick ut en mil åt ett håll och sen en mil tillbaka. Och där kändes det som vi var hela natten på den här vägen. För det såg likadant ut, precis överallt.
Det låter ju lite så här, jag ritade ju den här banan, så det låter ju som att jag är lite som jag är en sån där tråkig bana. Men
den var ju bra, ja, strategiskt precis, var den ju bra.
Precis, tanken var ju att det ska vara så lite trafik som möjligt liksom, och så enkelt som möjligt för support crewet och sådär. Och det var det ju, men sen att det liksom var, jag vet inte om det var 600 eller 900 höjdmeter på liksom löpbanan och liksom en sträcka som ja, men liksom den där milsträckan som bara rakt fram, vänd och sen en mil tillbaka. Det hände ingenting och det är mitt i natten. Och liksom, det så här, gör man det igen kanske man lägger till någon liten sväng, någon liten loop liksom. Så det gör det lite intressant. Men ja, det är inte kul när det är för lätt liksom.
Men det hann hända väldigt mycket på den vägen dock. Det var ju ett äventyr, även om den vägen i sig såg likadan ut så upplevde vi den inte likadant hela vägen. Började ju bli hallucinationer och allt möjligt där. somna gående och jag vet inte vad allt som hände där. Alltså.
Ja, vi kanske ska börja med, för det började bli lite sent där när vi kom, hade kommit fram till Sälen och skidorna. Men redan, jag tror i mil 15 någonting på skidorna, då hade jag börjat bli ganska trött. Jag tror jag låg bakom dig och din farsa och liksom bara, ja, men jag stakar på, det är lite jobbigt. Och så började det bli lite så här, man blir lite dåsig och lite vinglig. Och sen typ tror jag skulle byta spår och jag vet inte om jag somnade till eller vad som hände. Men så kraschade jag och bröt min andra stav för dagen. Så då fick jag köra med en stav typ 7 km till nästa depå liksom. Vilket man kanske tycker, vilket man kanske kan bli jättearg för mitt i natten där om man är trött och det är kallt. Men jag tyckte det var ganska, jag tog det som något bra. Då fick man byta lite stil, staka liksom med en stav mellan benen. Tills man kom till depån så fick jag en till stav som visst var, det var lite annorlunda längd på den från den min vanliga stav då. Jag körde med olika längd på stavarna sista biten, men man var ju så sliten så det kände man ju liksom inte.
Men blir det att, alltså är ni trötta, oh, vad är värst? Är det sömnbristen eller blir det utmattningen från själva träningen, alltså att ni har åkt och simma?
Alltså jag tyckte nog sömnen var värst på natten sen. Att man var, speciellt under maratonet för min del. För det var det nog lite till och från tror jag där efter mil 15.
Ja, alltså man var ju trött i kroppen. Och liksom, varje sån här stopp vi gjorde varje halvtimme på skidorna. Ju senare det vart, desto kallare det vart det. Så när man stannade, käkade lite. Man var ju kall blixtsnabbt. Och sen det här att man skulle komma igång igen. Staka igång med en kall, trött kropp. Det tog en del energi liksom. Man gjorde det några gånger. Men vi höll ju ändå en sån ansträngningsnivå som var att det här är en nivå, en ansträngning som vi kan hålla liksom för evigt, tänkte vi. Så det var ju alltid jobbigt, men det blev ju aldrig för jobbigt. Så det var nog, alltså det var sömnen för mig också, ska jag säga. Det var den stora faktorn som var ganska, den var lite klurig och klurig att handskas med. Ja, så det är något att bita i till nästa gång, tror jag.
Ja, men och kylan var ju definitivt, det var ju nästan värre än det muskulära. Att få igång kroppen bara, tyckte jag med. Det var ju ofta liksom vi ställde oss på skidorna och man är så kall. För det var ju, när vi började loppet var det ju bara 2 minus eller någonting. Alltså när vi började upp ett spår. Men på väg tillbaka under sista 3 milen så var det väl typ 12-13 minus mitt i natten. Och jag fryst på, det var, man hade iskristaller över hela kroppen liksom. Startar, man känner att lederna har stelnat till. Och man är så kall att det bara skakar hela armarna. Så det är typ svårt att staka. Men man pressar igenom det bara för att få ut blod i armarna och liksom i kroppen igen. Det var bara så här, tokstaka i typ, ja, men en kilometer. Sen kunde man börja slappna av igen. Och så var det varje stopp. Liksom, efter, ja, men typ efter Evertsberg skulle jag säga. På tillbaka vägen.
Och när vi säger tokstaka, så det kändes som det. Som att vi, nu är det race liksom. Men vi har inte frågat en och pappa hur det såg ut eller om någon såg från sidan. Det gick säkert inte så snabbt, men det kändes som att man drog på ordentligt.
Det kändes som vi var elitled liksom.
Ja, liksom, nu blir det bra tid liksom. Nu jävlar.
Kommer in på lite under 10 timmar. På den vägen.
Men jag tänker, alltså en sak som vi inte pratade om i början, men som många lyssnare säkert funderar över, alltså hur kom ni på den här idén? För ni är ju, ni, som du är inne på nu Victor, ni har ju ingen bakgrund som längdskidåkare, alltså hur kom ni in på det här? Och var kommer ni ifrån egentligen för bakgrund?
Ja, alltså vi kommer ju inte från en konditionssport i sig. Vi kommer från cykling med något som kallas för freestyle mountainbike eller slopestyle MTB kan man kalla det. Och det var där liksom, det är det vi har hållit på med hela våra liv ända sedan vi var små. Jag fortfarande liksom lite för skojs skull, men vi har tävlat liksom i världscupen runt om hela världen och det är det som har varit våran grej. Och då går det ut på att man liksom bara gör så mycket volter och snurrar som möjligt på en förutbestämd bana liksom. Så det har ju en del, du behöver ha en viss fysisk förmåga, men framförallt så är det ju en mental kapacitet som man behöver utveckla. Och jag tror det är den som har gått över lite. När man testar lite konditionsgrejer så vill man fortfarande pusha sig liksom mentalt och se vad man klarar av. Och jag tror att jag tycker i alla fall, ju längre kanske det blir, desto mer mentalt blir det och desto mindre fysiskt krävande blir det. Såklart är det jättefysiskt krävande också, men det blir mer, lite mer mindgame, vilket jag tror vi båda tycker är ganska intressant.
Ja, och sen blir det ju, Alltså det är ju en ganska rolig historia hur vi kom på just den här grejen också. Alltså det blev nästan som att händelserna som ledde upp till att vi satt där i augusti förra året var det väl. Och kom fram till det här. Skedde av en anledning. Och jag körde, vart började egentligen? Jag var nere i Tjeckien förra sommaren på en världscupsevent i slopestyle. Och gjorde ett trick där i träningen. Typ en framåtvolt, en snurr. Och så bröt jag, så skadade jag mig. Jag kraschade där och bröt ryggen på två ställen i juni tror jag det var. Maj eller juni förra sommaren. Och då hade jag en 3 månader lång rehab från det. Det var ett bra brott. Det kan låta brutalt om man bryter ryggen, men jag hade tur liksom med hur jag bröt den. Och det enda jag fick göra under rehaben, det var sport som inte hade någon form av kompressionsbelastning på ryggraden. Och då, det är typ simma man kan göra. Liksom. Då ligger man och flyter. Liksom. Och Victor, du har ju gjort ändå 2 Ironman-lopp vid det här laget.
Mm.
Bland annat ett samma dag som jag bröt ryggen faktiskt. Vi pratade i telefon då. Victor står och ska starta Ironman i Österrike och jag ligger på britsen i Tjeckien och bara, lycka till! Kör hårt liksom. Lite olika utgångsläge vid det här tillfället. Liksom. Men, och då frågar jag dig om du kan lära mig att kråla liksom, bara för jag ska något att göra i min liksom, sjukskrivning eller man säger, och rehab. Så då gör vi det. Vi börjar simma lite grann. Och det här, man trodde inte att vi skulle göra liksom, en skiman senare och ha simningen med där. Liksom, men det var egentligen bara ett substitut till att inte kunna göra något annat initialt. Sen stack vi upp till Cykelvasan förra sommaren. För vi kör även lite så här cykelshower på olika evenemang runt i landet. Och under Cykelvasan, mellan ett par av de här showerna, så satt vi och reflekterade. Bara, men tänk om de skulle göra en Ironman på Vasaloppsveckan. Och köra liksom fast man kör Cykelvasan fram och tillbaka. Det skulle ju vara skitjobbigt, men coolt ju om det skulle gå att göra det här. Och tänk om de skulle göra det på skidor då. Slängde någon ur sig, om det var jag eller du, jag vet inte. Så, ja, det lär ju inte gå. Så det måste vi testa. I princip så var det. Och sen, bara, ja, sen kollade vi med eventchefen på Vasaloppet om det skulle vara möjligt att göra en sån sak. Sen kollade vi med lite typ sponsorer som var på mässan där. Skulle ni vara intresserade av att engagera er i ett sånt här projekt? Och så var det många som lät positiva. Så vi bara, ja, vi kör väl då.
Åh, jäklar.
Princip.
Och här sitter vi nu.
Här sitter vi nu.
Exakt.
Ja, men sjukt coolt. Alltså vilken jäkla berättelse.
Ja, det hände lite under det halvåret.
Det känns som att det var typ 2 år sedan. Men det var ju höstas.
Ja, nej men det har ju varit en... Allt har ju varit väldigt, väldigt nytt liksom. Det är därför det känns som att man har hållit på med det här hur länge som helst. Men det är egentligen bara 6 månader av liksom gedigen träning och mycket chansning för att få till det här liksom. Ja. Det här borde väl hålla om vi tränar så här mycket typ.
Ja men shit, ja. Men jag såg ju någon av er på SVT. Ni åkte Vasaloppet sen också.
Mm. Ja, jag körde Vasaloppet med min sambo och barndomskompis som körde för första gången. Så, men jag fick starta i startlig 3 för jag hade ju ett resultat från öppet spår förra året då. Så jag åkte upp till högsta punkten och bara väntade in dem där så jag slapp trängas i backen. Ja.
Hur svarar kroppen?
Så det var spännande.
Under det loppet?
Ja, men ändå ganska bra. Jag var lite sliten i händerna från skimännen. Men sen låg jag på så pass. Jag har ju tränat orimligt mycket mer än vad liksom barndomskompisen och sambon har gjort i vinter. Så jag låg väl på typ 100. Jag tror jag sa det till dig, jag kommer inte ihåg vad det var exakt. Men 116 i snittpuls eller någonting. Så jag kunde ju liksom ändå köra på ganska lugnt ansträngningsnivåmässigt. Men man kände sig trött, mest så där trött i skallen, lätt kognitivt nedsatt var man ju liksom. Jag hade svårt att liksom tänka helt klart. Så det var nog nästan det värsta.
Jag tror jag har en sista fråga. Jag tror att den känns ganska självklar. Men vad skulle krävas för att ni skulle ge om det här?
Alltså jag tycker du har sagt det väldigt bra tidigare, Victor, vid ett tillfälle att det som gjorde att man hade bra motivation till att göra det här var ju att det var dels nytt för oss, men också nytt för att det har aldrig gjorts förut. En full Ironman-distans på längdskidor liksom, med de här grenarna. Och det var ju lite spännande i sig. Outforskad terräng. Undrar hur det här går. Liksom. Så det var ett väldigt tydligt varför vi hade under hela den här träningsfasen. Så jag tror, skulle man göra något liknande igen, eller det här i sig igen, så skulle man behöva hitta tydligt varför, tror jag. För min del i alla fall.
Ja, men jag håller nog med. Jag tror ingen av oss är nog så motiverad och typ så, ja, men vi tränar ett år till och kör 45 minuter snabbare. Det är så här, det spelar ingen roll. Så här, det är inte så intressant. Det hade varit mer intressant att säga, ja, kan man göra två på raken typ. Nu, det ska vi inte göra.
Claima inget nu.
Nej, det ska vi inte göra. Nej, men just det där att göra saker som man inte tror initialt att man kan klara av liksom. Det är det som lockar liksom. Och det är ju väldigt, väldigt personlighetsutvecklande sådana här grejer. När man kör så pass hårt tills man börjar ifrågasätta liksom allt och alla ens beslut som har tagit en hit. Och man, det enda man vill göra är liksom ta bilen hem och gå och sova för man är klar. Men man har liksom flera timmar kvar. Och just då de besluten man tar i den stunden när man är så trött och sliten. Tycker de, det visar väldigt mycket om en själv och vad man är för person. Och i alla fall för mig är det väldigt, det är något, ett stort värde för till varför jag gör sådana här grejer liksom och utmanar mig själv. Just för att se hur man reagerar och agerar när man egentligen bara vill stanna och sluta liksom.
Intressant. Max, börjar du känna suget på att göra något liknande?
Nej.
Ja, men vi kan ju slå ihop alla gälltest vi har gjort någon gång och så kör vi dem bara rakt av liksom. Ja, en gäll varje mil eller något sånt där. Så lugnt sen. Ja. Nej, jag ska inte säga att jag är jättesugen heller.
Det låter
fantastiskt jobbigt, men ni sitter ju och ler hela tiden när ni pratar om det, så det verkar vara en väldigt fin upplevelse.
Ja, det var ju liksom en, man fick ju uppleva hela känslospektrat, tycker jag. Inte bara på loppet, men även i liksom att lära sig nya sporter. Viktor har ju fått lära sig skidor i vinter liksom. Jag har ju åkt någon säsong tidigare så liksom. Men jag har fått lära mig löpning och simning och liksom. Det är ju kul när man ger sig ut på outforskad mark och ny terräng liksom och så här. Man ger, ja, varit väldigt mycket ovetande liksom faktorer. Eller faktorer vi inte vetat om när vi satte igång det här. Som man bara har fått handskas med ut med vägen. Så... Jag tyckte till exempel att Victor var löjlig i början som fokuserade på mycket detaljer och bara, och du måste äta bra Elof när du tränar mycket. Ja, men jag tar med en extra macka typ, så jag tänkte att det räckte. Man tränar två gånger om dagen är liksom svinlänge. Det gjorde du inte, att äta lite mer än vad jag trodde jag skulle behöva till exempel.
Det blir så skevt också när man sitter här några veckor efter. Man har inga direkt så här skador från loppet. Och det, jag minns det tog ju inte många timmar liksom. Det tog väl någon dag efter loppet som man bara, jag tänkte så här, det var inte så farligt. Det är så skevt. Det är ju någon sån här biologisk överlevnadsinstinkt eller något har jag för mig. Nej, men bara, det är väl sån här barnafödande. Man glömmer bort hur jobbigt det var, för man behöver göra igen för överlevnaden. Man behöver inte göra en skimen igen för att överleva liksom, för att föra rasen vidare. Kanske är det snarare de som inte ska föra rasen vidare som gör såna här grejer. Men sen liksom när man väl var i loppet liksom, och framförallt på löpningen, vi hade stor problem med sömn och vi pratade innan loppet. Elof, du var lite mer orolig för löpningen just för att det är inte din starka gren, men jag är ganska stark i löpning liksom. Och då sa jag till dig att så, men nästan vad som än händer så kan vi ju alltid gå liksom. För på skidor kan man ju inte riktigt. Det är ändå ganska ansträngande att åka framåt. Måste ändå staka liksom, mer eller mindre. Men på löpningen, du behöver inte springa, du kan ju gå liksom. Så vi kan alltid göra det. Men sen visade det sig ganska snabbt att vi kunde inte ens gå. För vi höll på att somna när vi gick. Och liksom ramlade åt sidorna och vi började hallucinera. Och det var liksom bara shit, den här nödlösningen som vi hade med att man kan alltid gå. Det funkar inte. Vad fan gör vi nu? Det var...
Ja, ah, shit. Mm. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har aldrig varit så där slut någon gång som man försöker tänka sig det här. Men det, ja, det kanske vi inte vill uppleva än så länge. Så. Men det låter nästan som att ni kanske är lite sugen på att göra något sånt här igen. Eller det kanske blir någon grej det här att ni får med Vasaloppet på det här. Och, ja, men vi kör ett nytt arrangemang.
Det vore ju coolt om fler ville liksom signa upp på det. Det är ju ganska många som har liksom kommenterat på så här, Facebookgrupper och längdskidsforum och sånt. Vi har delat liksom projektet, för vi hade en insamling och sådär. som var öppen under själva projektveckan då, eller raceveckan. Och så har vi delat liksom vad vi har gjort och så. Det är många som har kommenterat under dem. Ja, det här ser kul ut. Jag kan absolut tänka mig att göra en skrivman. Jaha, oh nice. Det kanske skulle kunna bli en grej. Men ja, man får se vad framtiden har. Alltså förmodligen om man känner oss rätt. Jag tror nästan det är... Jag börjar fundera på om det är ett personlighetsdrag. Att man dras till det som känns lite sådär smått omöjligt för den att göra. Och det blir attraktivt någonstans. Typ som med cyklingen liksom, har det ju alltid känts när man var liten. Jag talar för mig själv nu, Victor, men jag känner ju dig rätt bra, så jag antar att du funkar ganska liknande. Men typ så när man började cykla så var det ju omöjligt att tänka att man skulle göra en volt liksom, med cykel. Det kändes så himla långt bort. Men själva idén av att kanske testa den en dag, att det kändes så omöjligt, gjorde ju det lite mer spännande. Precis som typ idén om en skiman gjorde det väldigt spännande i början då. Jag tror att kommer vi på någon dum idé som känns tillräckligt tilltalande så kommer vi säkert sätta något dumt i bruk framåt.
Ja, men jag känner nog likadant. Men liksom på cyklingen, ja, men kan man göra en volt? Så bara, ja, men det gick. Shit, nice. Fan, kan man göra två volter? Och bara, ja, det gick. Coolt. Och samma sak men som en löpning. Jag kommer ihåg första gången jag sprang liksom en mil. Kom in på uppfarten och hade sprungit 9,8 kilometer. Liksom. Ja, sprang och sitta 200 på uppfarten och bara, shit, det gick. Och sen så bara, undrar om man kan springa en halv bara. Och så liksom, undrar om man kan springa en bara. Och sen om man utvecklar det till, ja men en skimman. Och bara, det gick också. Vad kan man göra nu?
Ja, sen har det väl, någonstans måste det väl ta stopp, tänker jag. Kan inte bli så här.
Ja.
500 miles. Ja. Nu kör vi liksom.
Nej, det går ju ganska mycket tid liksom. Åt förberedelse och träning liksom. Och sen, ja men åt loppet också. Jag menar, fan, jag var ute liksom över ett dygn och höll på och tjorva runt där i Sälen. Fan, det är ganska länge. Men man tog ju vara på dygnets alla 24 timmar i alla fall. Det kändes som vi utnyttjade dem väl.
Jag tror min Garmin-klocka sa att jag hade gjort 2,5 gånger vad jag skulle i träningstimmar den veckan. Så det var jätteskönt att bara sticka av det i början på veckan. Kunde man
vila så.
Lugna ner sig lite sen.
2,5 gånger mer än den veckan, det jag tror det är betydligt mer.
Nej, 2,5 gånger mer än vad vi låg på i träningsvolym innan typ.
Jaha.
Inför.
Ja, okej. Okay.
Så då behövde jag inte träna mer.
Nej,
det var skitbra.
Ja, det är smidigt.
Jag tror vi börjar känna oss väldigt nöjda med det här och fått höra väldigt mycket kring det här från er. Har du någon mer fråga, Max?
Nej, men man kan ju konkludera med att det blev... i värsta fall en väldigt, väldigt bra historia. Alltså i sämsta fall. Så det måste ju vara en otrolig upplevelse. Jag gillar ditt resonemang, Victor, när du förflyttar gränserna hela tiden. Och det är väl egentligen ett bra sätt att... eller det bevisar väl egentligen bara att amen, man kan flytta gränserna hur långt som helst. Det gäller bara liksom att våga göra det.
Mm.
Ja, verkligen. Och en strategi för det liksom. Det man bestämmer sig för kan man ju någonstans börja skissa på. Och mesta är ju möjligt, tänker jag.
Och sen, det är ju så också från cyklingen. Man planerar, förbereder sig så mycket som möjligt. Men man kan bara förbereda sig så mycket. Sen måste man bara sända, köra, se vad som händer.
Ja, exakt. Ja, men tack så hemskt mycket för att ni ville gästa oss. Och stort lycka till på färden. Det känns som att man vet aldrig riktigt vart man skulle kunna få se er nästa gång.
Ja, tusen tack. Och jättefint att vi fick vara med. Superkul.
Ja, absolut.
Jättekul när vi vill vara med.
Ja, det är vi som ska tacka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.